Det här är en podd från Svenska Yle.
Ingemo Lindros, har du varit på coronatest?
Ja, jag har faktiskt varit 2 gånger på coronatest. Båda gångerna hade då varit negativt, men att den här proceduren har jag varit igenom 2 gånger med pinnen i näsan.
Jag vet precis vad du har gått igenom, för jag var själv nyligen också och testades tillsammans med hela min familj, och jag instämmer i det att det är inte någon sådär jättegemytlig upplevelse. Det är inte mest gemytliga familjeprogrammet på ett veckoslut att få en pinne uppstucken, för det går ganska djupt in i näsan, eller det kändes som att den var liksom snarare inne där någonstans i huvudet och skrapa en. Det kändes inte kiva, varken för vuxna eller för barn, och i synnerhet det här med barn så har ju väckt diskussion, och mina barn reagerar nog, eller i synnerhet min dotter, så hon var nog hemskt, hemskt rädd för det här, och det var nog en hel del utmaningar att få det där testet gjort, och det är ju inte så konstigt.
Nej, och jag tänker nog att man blir berörd när man ser de här situationerna med barn, för att jag var då tidigare i veckan på en drive-in coronateststation, och jag försökte lite följa med där hur det såg ut och vilka reaktionerna var när jag väntade där i min bil då. Och visst var där ju väldigt olika hur barn reagerar. Att en del verkar ta det ganska lugnt. Det är ju förstås viktigt att säga här också att många klarar det helt bra. Men sen var ju en del så jätterädda att det tog lång tid för föräldrarna att lugna ner och för testpersonalen att stå och vänta åtminstone i 20 minuter i det där ena fallet. Och ett ganska stort barn som var helt ifrån sig och höll händerna för ansiktet. Och det lyckades ju inte det där testet, och mamman skriker att annars kan du inte gå till skolan. Så då fick man ju nog en känsla av att det är så här det ska vara nu i höst.
Ja, jag förstår nog, jag får se den liksom förälderns frustration i stunden. Alltså, vi var också på så här drive-in-test, och det är ju för sig ganska smidigt, men sen närmar du dig testpersonalen i skyddsutrustning som ju inte ser sådär jätte sådär välkomnande ut. Fast hon som testade oss, hon var väldigt trevlig och gjorde sitt yttersta för att liksom ta barnen i beaktande. Men jag menar, situationen är ju så speciell, så hur mycket du än försöker förklara för ett barn att hej, att det här är inte farligt och var inte rädd. Så nu är det ju svårt att lugna ner ett barn som känner sig osäker i den situationen. Och det slutar i vårt fall med det att jag måste kliva ut ur bilen och ta min dotter i famnen. Och inte var det roligt att liksom hålla henne med våld i min famn för att vi skulle kunna utföra det testet. Det kändes det ju bra på något vis.
Nej, som förälder känner man ju sina barn och tvingas också fundera kring det här att skapar man så mycket aversion mot den här testsituationen att det nästa gång blir ännu svårare, och om det då kanske också är större sannolikhet att man skulle ha smitta. Att det här tycker jag också är någonting som man måste följa med och granska här i Finland under den här hösten då det här testandet kommer att vara ganska omfattande. Att hurdan är den där balansen mellan nyttan för barnet och eller nyttan för samhället egentligen. Eftersom det är så få barn som testar positivt, så är det ju mera fråga om då den här att balansera mellan att förverkliga den här samhällsstrategin och sen då den här konkreta testsituationen för barnet. Att det här är ju nog någonting som jag tycker att det skulle vara bra att man pratar kanske ännu mer om.
Ja, och vi ska dra vårt strå till stacken här i Svenska Yles nyhetspodden idag och just diskutera kring hur vettigt det är med det här masstestande av snörvliga barn. Att är det just rätt att tvinga tusentals småbarn på coronatest när allt då pekar på att de väldigt sällan smittar? Och vad är det här liksom ekonomiska och psykologiska priset vi betalar för det här på sätt och vis? Jag heter Johannes Taberman och jag har alltså med dig vår politikreporter Ingemo Lindros här. Det som ju många frågar sig nu, och har frågat sig egentligen under hela coronaepidemin, både experter och föräldrar och också delvis barn själva, är ju hur mycket eller lite barn sprider coronaviruset vidare. Och hur hårt de drabbas av det om de insjuknar. Här finns ju liksom inte något helt 100-procentiga svar ännu på det här, men forskarna verkar allt mera ense om att barn inte smittas eller smittar så lätt. Och den här uppfattningen förstärktes också av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt helt nyligen, för att de har nu räknat ut, alltså att i augusti så har man coronatestat 11 000 barn och endast 5 har varit positiva, så det säger ju ganska mycket.
Ja, verkligen mot bakgrund av det här att också barn med mindre symptom har tagits till test i den omfattningen. Och också det att det inte har funnits någon åldersgräns för det, utan att det har varit från liksom bebisar och uppåt, alla som går i dagvård eller i skola. Jag kan jämföra här med Sverige, vars coronastrategi ju annars har fått mycket, mycket kritik, men att om man ser på det här med test på barn, så hade ändå på vissa håll där man håller på och prova på att ha en mer omfattande testning, så har man satt en åldersgräns på 9-10-åringar, alltså fjärdeklassare. Att från den gruppen uppåt så erbjuder man möjlighet till test av skolbarn. Men det är ändå inget tvång, och så betonar man uttryckligen det här att barnet ska vara tillräckligt gammalt för att förstå vad den här testsituationen går ut på. Sen då vad gäller att mer testa personer med mindre symptom, så har man det då i liten skala, och så har man dessutom särskilda teststationer för barn i Uppsala, var det här exemplet från Sveriges Television, där man försöker göra det liksom lite mer trivsamt och där man kanske har lite mer tid och där man betonar också det där att man har mindre sån här bomullspinnar än för vuxna och så här. Så det här har nog inte någon riktigt hunnit fundera på här i Finland, utan det har nog bara varit att snabbt nu genomföra det här när skolorna öppnar.
Ja, det har nog varit liksom bråttom att alls få liksom mera överhuvudtaget personal på plats dit i de här teststationerna. Jag tror att så här liksom pedagogiska grepp har man nog lite glömt bort där i all hast. Jag menar, någonstans kan jag förstå det, men eftersom vi nu har en lång höst framför oss med mera flunsor och sånt här, så måste man ju nog se över det här helt klart.
Ja, och det kom ju uppdaterade direktiv från THL. Jag såg faktiskt för en liten stund sen så skickade man inom Helsingfors stad ut de här uppdaterade direktiven, som tydligen nu då några dagar senare också hade översatts av THL till svenska, vilket de först inte hade. Ja, och då så kommer det fram då det här att det behöver inte vara så att om man har snuva, men inget annat tyder på corona, att man går på test. Men det är ju nog många som kan vara sjuka på annat sätt än i snuva. Och så att jag tror att det här kommer att gälla fortfarande jättemånga människor, alltså antagligen tusentals barn under den här kommande hösten i Finland. Så att den här frågan om testning av barn kommer att vara aktuell precis hela tiden.
Ja, och jag menar i alla fall jag så här som småbarnsförälder, så jag var nog lättad när Institutet för hälsa och välfärd gick upp då med sina uppdaterade instruktioner, för att det var lite svårt att veta hur man riktigt skulle tolka de här reglerna och rekommendationerna som föräldrar. Att nu så på något sätt blir det lite tydligare besked ändå, och lite mer så att säga att man själv kan avgöra att är det värt att gå på ett coronatest och liksom belasta testkapaciteten och allt det här, eller är det liksom fiffigare att bara vänta hemma?
Ja, det är ju nog för familjernas vardag ganska ovanliga och jobbiga situationer. Det här att har man barn som ofta är förkylda, och om det då är någonting lite mer än en snuva, så att man eventuellt misstänker något coronarelaterat, så ska man ju då gå på test och så ska man vänta på det där resultatet. Visserligen håller de här processerna ju på att bli kanske lite snabbare nu. Men då ska ju hela familjen vara, ja, man behöver liksom inte vara i karantän, men man måste ju då sannolikt jobba hemifrån och så vidare. Att det här är ganska tungt för småbarnsföräldrar, i synnerhet efter den här coronavåren då de flesta hade barnen hemma helt och hållet. Men jag tror att det är ju mycket det här att det har gått så pass bra med hela den här pandemihanteringen i Finland, så man vill inte riskera att förstöra det nu, så att säga, när skolorna då skulle öppna och allt det här. Och då har man kanske mer tänkt på pandemihantering ur det här makroperspektivet och inte så mycket på vad det sen konkret då innebär för de här familjerna och de här situationerna. Jag försöker att liksom inte ha någon tydlig åsikt i den här frågan, men jag tänker att det är viktigt att ha att berätta om de här upplevelserna som det betyder för familjerna.
Och det är ju klart, liksom, det är ju jätteförståeligt att man nu verkligen, jag menar, Finland sticker ju ut här verkligen om vi tittar på så här coronakartor över läget till exempel i Europa, så Finland höjt i typ en handfull så att säga gröna länder där läget är så här bra, så att man vill ju förstås nu hålla det så, men frågan är förstås att liksom att hur högt pris ska man sen betala för det här, för det visst så kostar ju testandet av barn massor. Så att då är det en vettig användning av resurserna. Och sen förstås just det här liksom, vad ska jag säga, psykologiska priset om barn får en massa trauman av det här. Så är det ens vettigt. Och här har ju också barnombudsmannen reagerat. Och du, Ingemo, du talade ju med barnombudsmannen nyligen. Vad var liksom hennes huvudbudskap här?
Hon hade fått mycket kontakter av familjer. De här två barnläkarna som hade uttalat sig i Helsingin Sanom att hade just ställt en fråga direkt till barnombudsmannen att kan det här anses vara moraliskt etiskt försvarbart att testa för det här liksom samhälleliga behovet om det inte liksom kan ses som relevant för vård av själva sjukdomen. Och hon svarar då ganska diplomatiskt att myndigheterna har ju haft ett jättestort arbete med att hantera det här och klara av att överhuvudtaget skapa den här testkapaciteten. Men hon sa att det är jätteviktigt att man balanserar hela tiden det här med barnets bästa, som ju är ett begrepp som används i internationella konventioner och också i lagstiftning, att man måste ha barnets bästa för ögonen då man väger det här mot den här nyttan. Av det här. Och sen en intressant fråga var också det här att hon sa att i en viss ålder så måste man också beakta barnets egen åsikt mer. Men hon kunde inte exakt säga vad den där åldern är, men att det står i patientlagen att man ska ta hänsyn till barnets ålder och mognad och föra en diskussion. Och sen ska ju förälderns åsikt också beaktas. Men det här tycker jag är intressant för att det skrivs ju i det här THLs direktiv nu väldigt tydligt att barn i de här situationerna ska testas.
Ja, vi såg ju siffror här på att i Finland sen coronaepidemin bröt ut så har 170 barn testat positivt. Och då är väl totalsumman nu på våra registrerade coronafall nu drygt 8000. Så det där sätter det lite i perspektiv.
2% av alla fall har alltså varit barn. Och det här är ju förstås någonting som det forskas i nu hela tiden, att hur stora smittbärare barn är. Och förstås är de här skolorna och daghemmen annars platser där det ju är svårt att hålla de här avstånden och sånt här. Så att platserna i sig skulle ju kunna vara smittspridande, men sen om det är så att barn och ungdomar till en viss ålder inte smittar lika mycket, så är det ju liksom också ett stort skydd i hela den här kampen mot den här pandemin. Men det här är ju säkert någonting som det kommer att komma fler forskningsrapporter om också an efter.
Sverige fungerar ju lite här som kanske Där höll man ju liksom skolorna öppna på ett annat sätt än här i Finland under våren och bedömde att barnen inte gör en så stor riskfaktor och det klarar man ganska bra.
Precis.
Allting verkar stärka den här bilden av att barn inte smittar så starkt vidare. Så det där måste man ju sen då väga mot det vad enskilda barn kan tvingas gå igenom om de ska testas. Där har vi liksom de där två aspekterna i vågskålen.
Och jag var faktiskt inne på Vauvalehti som när de här diskussionerna alltid är väldigt livliga och med en massa olika ämnen på deras chattforum, och där var det jätteolika, alltså väldigt här polariserat åsikterna bland föräldrar om det här, och en del sa att men ska man nu börja fråga barnets åsikt om det här, att då har det nu gått liksom helt för långt, att inte frågar vi ju heller barnets åsikt när vi går till frissan eller tandläkaren och så här. Medan andra sa att men det är ju många vuxna som redan är rädda för den här situationen. Att klart ja. Att barn är det. Det är förstås många som påminner om det där. Att inte kan vi börja vara så här känsliga om vi ändå ska rädda liksom de som på riktigt riskerar att bli allvarligt sjuka i det här.
Intressant är också att alla som kommer från utlandet hit till Finland till exempel inte heller ens går med på att låta sig testas. Så där finns den här liksom frivilligheten ännu kvar. Medan då för barn är inte den här frivilligheten lika stor.
Ja, barn har ju inte heller möjlighet att uttrycka sin åsikt så mycket i den här samhälleliga diskussionen om det här just nu. Fast det är de som är jättemycket berörda. Så där är det ju nog viktigt att det finns en sån som barnombudsmannen som också påminner om barnens rättigheter i det här. Att om det är så att fler vuxna har möjlighet att välja än barn.
Ingemo Lindros, tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.